Hej min vän, Gustav Oskarsson här, vd på Driva Eget. Underbart att du hänger med oss på driva-eget.se och lyssnar på Starta Eget-podden. Nu vill jag bjuda dig på ett av de mest lyssnade avsnitten från vår systerpodd. En liten favorit i repris kan man säga. Jag tror du kommer att gilla det. Så enjoy min vän och glöm inte att signa upp för en prenumeration även på våra systerpoddar Business Hacks och Ordinary People Who Do Badass Things. Hej min vän, idag har jag en gåva till dig i form av ett avsnitt med Sara Serai. Du vet, Valleybytes-grundaren som gjorde succé i Draknästet men sen faktiskt sålde sitt bolag till helt andra investerare. Vi kommer att snacka om bolagsresan, hur man verkligen skapar ett företag som får fart på väldigt kort tid. Men också om de här jobbiga tillfällena under företagsresan som faktiskt kan ställa allting på ända. Mitt namn är som alltid Gustav Oskarsson och jag tror du kommer att älska det här avsnittet lika mycket som jag gjorde. Varmt välkommen! Varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things.
Tack så mycket.
Läget?
Det är bra.
Gött. Ja, känner du dig badass eller ordinary idag?
Jag känner mig lite lagom som jag brukar göra.
Lite
mellan.
Och vart är du då på skalan? Liksom?
Ja, men om man är badass på en 10 och ordinary på en 1 så är jag väl en 7.
Ja.
Brukar jag känna mig.
Snyggt, men det är ändå helt okej.
Ja.
Men du Sara, alla känner inte till dig. Jag har ju sett dig på Draknästet när du presenterade Valleybytes för drakarna. Mm. Och det är liksom, innan den här intervjun, innan jag läste på, så var det egentligen allt jag visste om dig förutom att jag har sett Valleybytes på apotek och i butiker och sådär. Ska vi bara ta, om du fick presentera dig själv på 5 eller kanske 10 meningar, vad skulle du säga då?
Oj, okej. Då skulle jag säga att jag är en apotekare från Göteborg som tagit fram Valleybytes hemma i mitt kök och blivit marknadsledare på rekordkort tid. Och att jag är en entreprenör i själen har jag kommit fram till under den här resan. Driven, älskar att jobba ut efter en liksom hög vision och älskar att jobba mycket om man ser när det är någonting man tycker om.
Mm.
Ja, det är väl kortfattat.
Ja, det var inte mer än så. Jag tackar för podden. Nej. Men du, vad är Valleybytes för de som inte vet?
Ja, Valleybytes är ett hälsosamt godis som sagt jag har tagit fram hemma i köket ur en frustration där jag inte tyckte att jag hittade någon produkt som mötte mitt behov.
Mm.
Och det var att unna mig någonting som är riktigt gott och sött. Men som ändå är bra för hälsan och där jag inte känner att nu stoppar jag i mig någonting dåligt i kroppen.
Mm.
Det fanns inte varken på apotek, hälsokost, vanliga butiker, online. Så jag sökte mycket. Så då tog jag fram det själv hemma. Och det är ett godis som är då helt sockerfritt, glutenfritt, palmoljefritt, fettfritt. Det är bara naturliga smaker och färger i. Sen är det helt veganskt och så har jag också adderat då vitaminer och mineraler så att man också får en liten hälso boost av godiset. Men framförallt är det väldigt, väldigt gott.
Mm.
Fabriken som jag producerar nu ligger i Sverige. Eller jag har alltid haft en fabrik, nu lät det som att jag har bytt fabrik, men jag har alltid haft en fabrik. Men mitt recept som jag tog fram hemma behövde jag applicera då i en fabrik då och den ligger i Sverige.
Just det. Men jag blir ändå nyfiken då för att säga att det är nyttigt i princip att äta ditt godis. Mm. Men vad är det som gör det gott och vad är det som gör det sött?
Ja, men det som gör det gott och sött, eller sött är två ämnen som kallas sockeralkoholer. Det är sötningsmedel som heter maltitol och erytritol.
Är inte de farliga då?
Nej, och de finns naturligt i växtriket. De finns i fermenterad frukt och svamp och äpplen och päron och sådär. Det som är att de faktiskt tvärtom bidrar till att bibehålla tandemaljen.
Mm.
Och det är också lite häftigt att kunna säga att ett godis är bra för tänderna.
Mm.
Det är man ju van vid att det inte är.
Så det du säger nu är att man ska, som jag som inte äter godis, jag borde börja äta godis nu.
Ja, men alltså, liksom, när du är sugen på något sött så är det mycket bättre att du äter det här än något annat.
Mm. Men är det verkligen lika gott då?
Ja, det är godare.
Har ni gjort något sådant här blindtest?
Ja, mycket blindtest. Ja. Och barntest om man får säga så. Där min systerdotter på 3 år har fått välja ut smakerna och fått vara liksom en hård men väldigt bra jury.
Mm.
Som fått välja, ja, men liksom, sortera ut bland alla mina 100 olika recept som jag hade. Och till slut godkände just denna då. Det är den som blev basen. som jag har jobbat vidare på.
Men när startade du Ready Bites?
Så jag startade bolaget 2018.
Mm. Det är ganska nyligen ändå.
Ja, men jag, sen så hade jag jobbade ju med det en stund innan givetvis. Men bolaget startades 2018 och kom in i hela svenska marknaden 2019. Och sen även Norge året därpå. Så det har gått ganska fort.
Verkligen. Ja. Men du, när du startade då, för idag, jag vet inte hur mycket du omsätter idag exakt. Jag fick vara upp 2020 på alla bolag nämligen.
Ja, okej, 21 blev ju 22 miljoner. Så där slog vi budget.
Just det. Och när du startade då, var målet liksom att bygga ett stort bolag? Eller var det mer att det här vill jag ha för mig själv och de jag känner?
Alltså det är så, det är en svår fråga tycker jag. Ja. För att jag hade ju min vision i mitt huvud liksom att det skulle bli någonting som jag kunde jobba heltid med och någonting som jag kände liksom skapade värde för människor och för folkhälsan i stort. Så att, och det betyder ju att det är en ganska stor vision ju. Men jag tror i mig själv så vågar jag inte riktigt säga det högt, men någonstans inuti mig så kände jag ändå att ja, det här ska ju bli ett stort företag. Det ska bli globalt företag, vi ska bli liksom omtalade och vi ska skapa förändring.
Häftigt. Men det är ganska, så här, ganska snabb resa ändå. Då har vi 2022, det startar 2018. Bara att ta sig ut, jag menar, det är inte jättelätt att komma in på apotek, butiker och sådär. Kan du ge liksom några, titta, de som lyssnar på det här driver ju företag och kanske också är nyfikna på den resan. Kan du ge några tips på vägen just hur man tar sig in i den typen av handel som du ändå, som är din primära kanal?
Absolut, och jag ska bara säga det att visserligen är jag apotekare, men jag har ju inte jobbat på den sidan utan jag har ju stått i apoteken och liksom expedierat läkemedel. Men det som liksom själva processen där var ju helt ny för mig. Det dagligvaruhandeln och även liksom apotekskanalens inköpsprocess är ju ganska komplex. Och jag fick ju bara sätta mig och lära mig och prata med människor som jobbat i branschen och liksom försöka suga åt mig all information som fanns. För det är en ganska speciell värld. Men det, alltså kortfattat så är det ju att liksom erbjuda en produkt som de saknar och behöver. Och då behöver du ju liksom presentera det på ett sätt så att de liksom förstår värdet av din produkt och varför de ska ta in din av alla tusentals produkter som de får inaviserade varje fönster då. För det finns ju x antal olika fönster varje år som kedjorna jobbar efter, och det är då de tar in nyheter. Så att man behöver också tajma det. Det är otroligt också tidsstyrt när du ska avisera in, var du ska avisera in, massa olika steg. Det är mycket godkännanden, du ska ha hela biten med streckkoder och liksom det måste vara efter ganska mycket specifika regler och krav. Så det är ganska mycket man får läsa på och ganska mycket man måste säkerställa och kvalitetssäkra innan kedjorna ens tittar på det.
Handlar det också om att tjata sig in liksom?
Alltså inte tjata, för att de har ju inte så mycket tid, de som sitter på andra sidan, utan det handlar om att ha ett extremt vasst erbjudande och presentera det med alla de komponenter som de vill ha. För att har du inte det, då liksom får man vänta till nästa fönster.
Och visa också att du har leveranssäkerhet, att det kommer komma det de har beställt och du kan ta de volymer som behövs. Och liksom att, för de vill inte sitta där med svarte petter, utan de vill kunna lita på dig. Och speciellt när du har så få produkter, så liten som du är, det är lättare för dem att ta in någon som de vet kan leverera över tid.
Absolut, det är en av de viktigaste kraven såklart, leveranssäkerheten, att du har den. Och produktionskapaciteten, att liksom, om det här slår, om det här blir en bra produkt, kommer du kunna leverera de här volymerna? Och i början låter ju det som ett lyxproblem, att det skulle vara ett problem att man, liksom, man har så hög efterfrågan, men det är väldigt viktigt att säkerställa förkedjorna att, och visa då bakåt i ledet att du har den kapaciteten. För att annars så kommer de inte ta in dig, utan det är väldigt viktigt att du kan som sagt leverera i liksom volym, men också givetvis kvalitet.
Men det låter ju som att det här inte behöver starta igång. Fine, du kunde sitta hemma i köket och liksom labba ihop någonting med din bakgrund och sådär. Det fattar jag att man kan göra. Men att ta det till att sen kunna säkerställa volymer till apotek. Hur gjorde du där? Tog du in kapital eller pengar för att få igång produktionen? Eller liksom, Vad gjorde du?
Ja, nej, men som du säger, det är en jätteprocess och maskin bakom där alla delar måste funka och klaffa för att ens bli en relevant leverantör för de här kedjorna. Nej, men jag tog faktiskt inte in kapital. Eller det jag gjorde var att jag kände inte i det stadiet att jag ville riskera någon annans pengar eller ta lån för det, utan jag ville någonstans skapa min egen proof för mig själv att det här är en idé som är värd att satsa på. Och då ville jag också bara riskera mina egna pengar. Och jag hade ju inte någon klump pengar då. Så det jag gjorde var att jag sålde min lägenhet som var det enda av högt värde som jag hade då. Sålde den och använde de pengarna för att starta bolaget, för alla certifieringar som man behöver ha som livsmedelsföretagare. Och också för att liksom betala för min första provbatch hos fabriken som var deras minimivolym. Men för mig var det jättemycket pengar såklart.
Hur mycket var det?
Ja, det var några hundratusen.
Och du sökte från jobbet också då?
Ja, det hade jag gjort några månader innan.
Yeah.
För att jag kände vid tillfälle att jag har gjort så mycket på det här. Jag har liksom jobbat varje kväll, varje helg under mer än ett års tid. Och tycker att det här blir mer och mer roligt, mer och mer intressant. Jag får mer och mer kött på benen. Jag får mer och mer inblick i den här världen och vad jag skulle faktiskt kunna göra och hur stort behovet är för en produkt som är väldigt god men ändå inte belastar hälsan som i princip alla andra sötsaker var på marknaden. Så att jag kände en större och större dragningskraft och då behövde jag också lägga mer tid på det här. Och det fick ske då genom att jag insåg att jag behövde jobba dagtid med det här också. Träffa liksom olika människor och också sitta och kunna svara på mejl och ta samtal. Så då sa jag upp mig från min fasta anställning och detta var typ början på 18. Och sen så sökte jag in till en inkubator. För nästa steg var så här, okej, men vad gör jag nu? Jag har hittills bara suttit i mitt sovrum och liksom jobbat med det här. Och köket då givetvis. Då ville jag ta nästa steg, det vill säga känna att jag har en arbetsplats för det här där jag kan jobba som vardag. Och då sökte jag in till inkubator i Göteborg. Och det var också en utmaning ska jag säga, så uppmaning till inkubatorer i Göteborg att fokusera på livsmedelsföretag. Det fanns inga. Och det tyckte jag var så himla, för det finns många inkubatorer, mycket inom tech i Göteborg, men ingen för just livsmedel, och det tyckte jag var så märkligt för livsmedelsföretag växer otroligt mycket. Så hur som helst, jag kom in på en inkubator som var väldigt bra. De sållade inte utifrån bransch utan de tog emot alla branscher och fokuserade mer på entreprenören. De heter Youngture, ligger i Mölndal. Superbra. Och där liksom började min resa med att ta det till, alltså att det skulle bli en riktig business. Så då var jag där måndag till fredag tänkte jag säga, men det var ju måndag till söndag. Och ganska långa dagar till midnatt liksom, var inget konstigt att sitta där. Och det gjorde jag bara för att jag kände att jag ville verkligen använda tiden jag har fått och möjligheten jag har fått. Att nu har jag liksom ändå sagt upp mig och jag har ett bevis för mig själv i alla fall att det här är en tillräckligt bra produkt att satsa på. Sen visste jag inte vad marknaden tyckte.
För där har du inte sålt något då?
Nej. Utan du var fortfarande i en prototyp liksom.
Så du sa upp dig, alltså ströp alla intäkter.
Ja.
Du sålde lägenheten. Ja. Du hade ingen, jag vet inte var du bodde på gatan. Nej, men du bodde någonstans.
Jag flyttade tillbaka hem till min mamma.
Ja. Så du offrar allt, det gör man ju inte i Sverige kanske som man tänker. Men du offrade ju jäkligt mycket för något du trodde väldigt hårt på. Var det ett självklart val? Eller var det liksom så här, kunde det lika gärna blivit, nej, jag vågar nog inte?
Ja, alltså grejen är att jag ser mig nog ändå som en person som är ganska analytisk, försiktig, inte så risktagande. Men nu med den här resan så har jag insett att jag är nog inte, jag tar nog ändå en del risker. Fast då måste jag känna inuti mig att det känns rätt. Och jag hade liksom försökt komma över alla hinder som jag kunde komma över för att liksom bevisa för mig själv att det här är någonting värt att satsa på. Jag hade ju inte gjort det första månaden, hade jag inte sagt upp mig och sålt en lägenhet. Men däremot när jag kände att, som sagt, jag hade en bra marknadsundersökning som visade på precis det som jag det som var min hypotes som man säger. Och sen även mitt behov, då kände jag om jag känner att jag saknar det här, då finns det säkert några andra som också gör det ute i världen. Och jag hade en bra recept hade hittat ett bra namn, Wellibite, som var faktiskt mitt 900:e förslag.
Okay.
Så jag hade jobbat.
Var det på riktigt?
Ja, på riktigt. Alltså jag hade, för jag var så här, vad ska det heta? Och läste hur mycket som helst på en massa olika nätartiklar och yeah. pratade med olika entreprenörer. Så här, vad ska det heta? Hur ska man bestämma vad det ska heta? Mm. Som ska vara ett bra namn liksom. Och, ja, så det var en väldigt lång process. Men då började jag stapla upp både så här prefix och suffix i ett Excel. Mm. Så fort jag hörde ett bra namn eller kom på ett bra namn så skrev jag in det. Så försökte jag så här criss-crossa liksom och se vilket yeah. som passar. Så ja, hur som helst, jag hade gjort liksom allt grovarbete om man säger mm. för produkten. Men jag hade ju ingen aning om liksom, processen efteråt. Hur man gör för att komma in på kedjorna.
Hur man bygger bolag också.
Hur man bygger bolag.
Mm. Det hade du inte gjort innan.
Nej, det hade jag inte gjort innan. Och även liksom, processen med fabrik och med leverantör och logistik och det är otroligt mycket som jag inte visste, vilket kanske var bra att jag inte visste det. Mm.
Men vi ska snacka mer om Darknestet sen, men fram till att du tog in kapital då så tog du inte in några delägare överhuvudtaget.
Och jag tog faktiskt inte in kapital då heller, men det kan vi ta sen. Ja. Men nej, så att det jag gjorde var som sagt la in pengarna från min lägenhet och satsade all in, för att då kände jag, då blev jag också en sån här, vad ska man säga, det blev en känsla hos mig att nu måste jag kämpa ännu lite hårdare, för nu har jag satsat min lägenhet och jag har sagt upp mig. Det här får bara inte misslyckas. Mm. Så det var liksom som en extra motivator för mig att ha tagit den stora risken.
Alla skepp liksom.
Ja, verkligen. Men exakt, precis. Mm.
Men ska vi ta oss till, för du var ju med i Darknestet 2021 i fjol. Precis. Hur långt hade bolaget kommit då?
Då var jag marknadsledare redan, så det gick väldigt bra.
Det gick väldigt fort, men det fanns ju inga andra på andra sidan.
Ja, men det finns ju andra godisprodukter på marknaden som är sockerfria eller som är veganska, men det är ju ingen som är lika bra som Wellibites. Nej, men alltså som är lika gott och som har alla uspar. För det som är unikt med Wellibites är ju att de har som sagt alltså alla de usparna som min marknadsundersökning visar att konsumenter vill ha och saknar idag. Mm. Plus att det är väldigt, väldigt gott. Plus att det är berikat. Mm. Så jag hade liksom, jag bakade in ganska många unika uspar då som sagt till en helhet.
Ja, och det är många målgrupper som, alltså dels de som måste äta vegan, eller vill äta veganskt, de som vill äta glutenfritt och så vidare och så vidare. Så att det finns ju många målgrupper du fick in i samma produkt.
Exakt. Och framförallt att det är gott, det smakar som vanligt godis och många har faktiskt sagt att de tyckte att det var godare än vanligt godis just för att det liksom har inte den extrema sötman som vanligt godis kan ha och heller inte några liksom onaturliga smaker, färger som kan ge bismaker. Så att det är väldigt rena smaker. Det är ju bara smaker från, liksom, från frukt och bär. Mm. Så det är väldigt rena, fräscha, goda smaker helt enkelt.
Just det. Men så när du var med i Darknestet då var du, eller när du kom dit så var du marknadsledande och omsatte?
Då omsatte, ska vi säga 2021, då omsatte jag 12,5 miljoner och gjorde en vinst på lite mer än ett par miljoner. Mm. Och sökte egentligen bra partners, för jag har gjort hela resan själv. Jag har absolut haft jätteduktiga mentorer och rådgivare längs vägen, och det uppmanar jag verkligen personer att söka sig till som sitter med en idé men kanske inte har så mycket erfarenhet av hur man tar sig över x olika hinder som ju kommer på vägen som entreprenör.
Men hur visste du vilka du skulle ha? Vilka har du valt?
Alltså jag googlade. Ja. Hur så hittar man en mentor?
Okay. Och vilken är den bästa mentor typ?
Ja, men
hur hittar du din? Ja.
Men jag hittade min första mentor via en förening som heter Göteborgs Uppfinnarförening. Och då liksom åkte jag och träffade dem och berättade om min idé. Och då sa de så här, men gud, vi har en jättebra medlem här som har jobbat med godis hela sitt liv. Han kan lära dig massor. Yeah. Och det var för mig bara så här, herregud vad bra. Den här möjligheten måste jag ju ta. Mm. Så jag och han började prata, umgås typ konstant. Jätteduktig man, Göte. Så han var jätteviktig i min start. Och sen så när jag väl kom in på inkubatorn så fick jag jättebra rådgivare även därifrån. Och sen så har det liksom det ena lett till det andra. Jag har försökt vara ute på mycket nätverksträffar och olika sammanhang och presentera min idé, och av det så träffar man ju väldigt bra människor. Så det är ju den största lifehack alltså som entreprenör, tycker jag. Det är att gå på olika event och bara exponera dig för sådana träffar och prata om din idé och liksom ta råd. Det är klart att man inte följer varenda råd, men det ger dig alltid en tankeställare. Antingen blir det så här, oh my god, det här var en jättebra idé, eller nej, så vill jag verkligen inte göra. Mm. Och då vet du liksom, du slipar på din idé väldigt mycket när du pratar om det med andra, oavsett vilken respons du får egentligen. Mm.
Spännande. Okej, tillbaka till tak nästa. Ja. Syftet var att du ville alltså hitta partners.
Ja. Mm, precis, för saken var så här att ett halvår innan det så hade jag faktiskt tagit in delägare, tagit in lite kapital för att jag kände att nu växer jag så otroligt mycket och jag är fortfarande en person, jag behöver lite partnerskap, jag behöver lite hjälp. Jag behöver...
Men du var själv i företaget då?
Ja, absolut.
Och omsatte ändå typ 10 miljoner?
Ja, 12,5.
Det är
ja, det är exakt, det har gått liksom över förväntan, men ändå inte om man säger det. Det är det som är lite...
Jo, men på en person är det ändå imponerande.
Ja, tack. Nej, men så då kände jag att jag ville ta in delägare och det gjorde jag. Men väldigt kort därefter att vi hade signat så insåg jag shit, det här är inte rätt och fick jättemycket ångest och ont i magen och kände att men gud, vad har jag gjort? Nu har jag liksom sålt av en del av mitt bolag. Jag har gjort, det är en jätteprocess bara att hitta rätt delägare eller vad jag trodde var rätt delägare och hela DD-processen, avtal, advokater. Alltså det är en väldigt lång tidskrävande process som ju tar tid från annat. Men då, där och då trodde jag att jag hade fattat rätt beslut. Men så insåg jag att det inte var det. Och så köpte jag ut dem faktiskt ganska fort därefter.
Och hur gör man det? Det är inte bara att komma och säga.
Nej, herregud, det har varit jättejobbigt att komma fram till det beslutet.
Det är inte säkert att de går med på den. Det är väl samma belopp och sådär.
Exakt, precis.
Gjorde de det? Eller fick du betala mer då?
Nej, det blev en ganska bra fair deal faktiskt. Som jag är väldigt glad över att det liksom gick i hamn. För att jag gick runt där och kände... Fan, har jag sabbat mitt bolag nu? Allt som jag har kämpat för, kommer det gå ner nu i alltså, nedförsbacke? Så att det var väldigt, väldigt lättnad när vi väl hade signat och jag tänkte okej, nu börjar jag på ny kula. Men jag var så otroligt trött då, alltså mentalt. Det tar ju jättemycket. Det var nog min tyngsta tid ever. Men sen då, 3 dagar efter att jag hade signat att jag köper ut dem, så ringer ju Draknästet mig.
de hörde av sig till dig.
Okay. Produktionen där ringde och frågade, hej, liksom, vi har hört om dig och vill du vara med i Draknästet? Och då kände jag nästan att, dels var jag så otroligt trött på liksom, hela delägarfrågan, för det hade tagit så mycket energi från mig. Så jag var lite tveksam först och tänkte så här, men ska jag verkligen gå in i en sån här process igen? Jag vet inte om jag orkar det, men jag vill fokusera på bolaget. För nu har så mycket av min tid gått till allt det här andra som inte är liksom rent kopplat till verksamheten. Men jag bestämde mig ändå för att ta möjligheten för att jag kände att det kanske är något tecken från ovan. Så att jag gick dit.
Om inte annat för exponeringen. Såklart, eller?
Ja, men grejen var att, för jag var med första säsongen och då var det, jag tror att det var 5 eller 10 år sedan Draknästet sände senast på svensk tv. Så att och då hade det inte varit en jättesuccé. Så att då kände liksom, exponeringen var nog inte min största orsak, utan jag tänkte kanske några som kollar på det, men nu alltså, de har gjort en otroligt bra jobb produktionen med det, så att det har ju blivit jättebra nu, men jag tror att den aldrig varit så het som den är nu. Men jag hade ju såklart kollat på Shark Tank och Dragon's Den under mina år och tyckte bara liksom, det var en häftig grej, en häftig upplevelse att få göra. Så att, nej, men jag åkte dit med ganska öppet. Alltså ganska öppen så här att jag pitchar min idé, jag presenterar vad jag har gjort och vad min tanke är och vad jag också önskar i en investerare. Är de inte rätt, då kommer jag inte ta in någon, för att jag orkar inte ta den processen igen som jag precis har varit igenom.
Och vad hade du för erbjudande till dem då?
Ja, men då hade jag, nu ska vi se här, jag fick ju dubbelt så mycket som jag efterfrågade, så jag 2 miljoner sökte jag.
På vilken
fick 4. Värderingen var runt 80 miljoner. Men sen så blev det en liten förhandling då. Jag blev ju så förvånad när det var så många som ville med. Först så var det ju så här, ja, men väldigt låg värdering. Då tänkte jag, men ja, det var en bra erfarenhet, men nej tack liksom. Så att, då var det så. Men sen så blev det en budgivning. De höjde bolagsvärderingen och alla ville gå in.
Allihopa?
Vem var det som 4 av 5. Sara ville inte in, Sara Wimmercrantz. Nej, men sen så, det blev väldigt hett i den studion. Och sen så var det också att jag var ju själv givetvis, hade ingen telefon, fick man inte ha. Så att när det var mycket olika bud och olika siffror så kände jag måste bara använda min mobil för att liksom använda miniräknaren. Alltså se vad det här innebär, för det var så otroligt många olika bud. Men det fick jag ju inte, så att jag fick ju bara backa några steg, vända mig om, tänka 20 sekunder och komma tillbaka. Och jag bara kände, herregud, alltså jag kan inte fatta ett beslut så här fort. Så det blev flera sådana att jag fick gå tillbaka för att det var otroligt mycket som hände. Sen så visade de ju såklart inte allt. Men jag var ju där dubbelt så lång tid som man fick vara, bara för att det blev så otroligt ja, en bra diskussion eller het diskussion. Men till slut då så tyckte jag att det lät bra. Jag fick med 4 av 5 och då tänkte jag, men det är bra 4 olika kompetenser. Jag hade frågat dem väldigt mycket också. Såhär, men vad tror du att du kan bidra med? Vad har du för erfarenhet som skulle vara bra för det här? Och hur ser du på det? Så att jag frågade var och en, för att jag kände att den här gången måste jag vara väldigt mycket mer noggrann med att se till från innan vi signar att den personen har en kompetens och en vilja och det jag söker egentligen. Alltså man behöver ju ändå vara väldigt noga för att, om man tar in delägare, för det är ju ändå sin egen baby. Och man ska kunna ställa krav på investerare också. Men jag fick ju lite feedback där från några av dem att ja, men det är ganska magstarkt av dig som entreprenör att kräva så mycket av investerarna. Och det tyckte jag var så här jättemärklig inställning. För det är väl klart att entreprenörer behöver ställa krav, för det är ju liksom, det är ju i slutändan alltid entreprenörer som kommer jobba mest med sitt bolag eller med bolaget. Och då, ja. Nej, men så jag tror att också det var en bra läxa för mig att ha gått igenom den tidigare erfarenheten, för då kan man ju också vara lite hårdare i förhandlingar och känna så här att nej, men jag, det är inte värt att ta in någon som inte fyller de här kraven liksom.
Men vad hände sen då? Du gick ju därifrån då med tanke att nu ska drakarna gå in 4 stycken på med 4 miljoner på en viss värdering och sådär. Och sen så fick vi läsa då i medierna för oss som följer startup-världen att det inte blev någonting. Nej. Och att du istället hade sålt bolaget.
Ja, men alltså det halvåret därefter var ju mitt livs mest dramatiska halvår.
Berätta.
Ja, alltså grejen var att jag var ju med i Darknet. Det spelades in i februari förra året. Och sen därefter, sen sändes det i augusti. Det. Så att de 6 månaderna så hände ju ganska mycket. Dels fortsatte jag växa med 400% i bolaget. Mm. Så att bara det är ju mer än ett heltidsjobb att hantera. Men sen så var det ju som sagt drakarna, jag ville ha lite möten med dem, prata igenom saker lite mer noga, och jag ville ha möten var och en med dem och tillsammans och sådär. Så det var inte jättelätt att få tag i dem, för de är också superupptagna, de har ju, har ju jättemånga bolag och de är så duktiga också, så att de liksom lägger ju sin tid där de behöver göra det, eller liksom utefter där, vad ska man säga, där behovet är störst, om man säger. Nej, men sen så och i samma veva så fick jag också kontakt med några andra investerare som också är superduktiga, som har gjort jättehäftiga bolag. Och så pratade jag med dem och så, så tänkte jag, hur ska jag göra nu? Ska jag ha ännu fler än 4 investerare? Bollade väldigt mycket där fram och tillbaka. Och sen sen fick jag också kontakt med, eller blev kontaktad av Humble Group. Hade visserligen blivit det tidigare, men den här gången så kände jag att jag kanske ska ta en dialog lite mer skarpt, för att nu har jag så många olika bud på bordet och jag vill inte fatta fel beslut igen. Jag vill liksom se vad det är på olika erbjudanden som är innan jag fattar beslutet. Så jag träffade Humble Group och tyckte att deras erbjudande var mycket, mycket bättre i form av... jag är ju ett livsmedelsföretag och då vill jag ju gärna ha en investerare som har den erfarenheten, kompetensen, kontakterna, förståelsen, för att det blir ett mycket, mycket bättre bollplank än om man tar någon som aldrig jobbat med livsmedel eller knappt jobbat med livsmedel. Plus att det var en väldigt bra uppsättning, de är en stark koncern, de köper upp mycket bolag inom livsmedelsvärlden nu, fabriker. De hade köpt upp alla mina konkurrenter och de... hade en jättebra vision och det är duktiga entreprenörer, unga, vassa, liksom, extremt duktiga. Så jag kände, här kommer jag nog trivas bäst och jag kommer också ha störst möjlighet att växa min bebis, vilket är Welly Bites. Så att jag fick ändå ta ett steg tillbaka och tänka bort min egen vilja i det här egentligen och tänka mer, vad är Welly Bites bästa? Och mitt mål med Welly Bites när jag startade, det var ju att som apotekare bidra till en bättre folkhälsa genom att liksom, framför allt vad gäller diabetes typ 2 och fetma och övervikt som växer jättemycket i Sverige men också i världen. Så det har ju varit min stora mission och vision att liksom skapa en produkt som är bra, bidrar till en bättre folkhälsa. Och hur gör jag det snabbast? Jo, men det är ju med att gå med i en koncern som har mycket kanaler utomlands, duktiga på export, gjort det innan, så att jag snabbt kommer ut. Även om det såklart tog emot att känna att jag ska sälja mitt bolag och inte längre vara majoritet.
Men varför var det enda alternativet? Kunde du inte ha sålt 50%? Eller?
Nej, de köper alltid upp. Ja, exakt. Deras modell var sån. Mm.
Och då får man betalt och så får man också aktier i huvudkoncernen då.
Exakt, så man kan säga att man blir delägare i koncernen istället för i liksom bara mitt bolag. Och så indirekt blir man ju delägare i sitt eget men också i alla andra bolag som de köper upp. Och det är en ganska bra modell tror jag. Mm. Alltså vi är många liksom både ambitiösa men också att vi är entreprenörer som fortfarande vill växa och som jobbar mycket för bolagets bästa och vi hjälper varandra om det behövs. Om någon liksom har en fråga så är det alltid någon som räcker ut en hand och bara det är ju ganska värdefullt. Kopplat till min tidigare erfarenhet där jag kände att jag tog in delägare, jag gjorde allt och mer än innan. Mm. Och då bara, men vad är vitsen?
Men jag tycker ändå, så här, det som många är nyfikna på, jag vet att du inte har gått ut med hur mycket du fick för bolaget, men bara, så här, med den tummen och pekfingret kan jag gissa, så behöver inte du svara ja eller nej, men så här, med tanke på hur långt när det kommit, bla bla bla, värderingar som var då, de har gått ner lite nu. Jag bara hittar på sig, det var 50 miljoner plus aktier, säger jag, och du behöver inte säga ja eller nej till det. Men hur bestämmer man sig för att det är en bra värdering eller dålig? Alltså, hur tänkte du kring det? För det finns ju inga svar på det.
Nej, exakt. Det var ju jättesvårt. Så jag fick ju ta hjälp faktiskt av någon och hjälpa mig att räkna lite på bolagsvärdering. Men även han som har jobbat med det i många, många år sa det att precis det du sa, det går ju inte att... Det är ingen som vet vad som är rätt värdering. Mm. Men man får ju såklart gå efter lite omsättning, vinst och potential och så vidare. Så att vi gjorde ju det man kunde göra, men... det är svårt, men jag tror att alltså för mig i slutändan så handlar det som jag sa, jag måste se till bolagets bästa och liksom för framtidens bästa. Och vad är det? Jo, men det kanske är då att gå med här, även om man med Gud vet om det var rätt värde, om det var för lågt. Liksom. Det kommer jag ju egentligen aldrig kanske riktigt veta, men jag känner ändå att jag kan växa bra här.
Och ändå med en potentiell uppsida.
Ja, absolut.
Om det går bra för hela
koncernen. Absolut. Och det tror jag absolut att Humble Group kommer fortsätta växa. Ja. Nu är det ju en dipp på marknaden såklart, men när vi kommer ur den så kommer det ju vara... väldigt, väldigt aktuellt.
Men har det påverkat att vara en del av ett större sammanhang? Nu är det, liksom, nu är det inte bara du på samma sätt. Har det påverkat din motivation? Har det påverkat hur mycket du jobbar? Eller är det samma go som det alltid har varit?
Motivation var ordet jag sökte förut.
Ja, okay.
Nej, men alltså det är såklart lite annorlunda är det ju. För att det är... jag är inte längre själv på mitt kontor i Göteborg utan nu har jag också ett kontor här i Stockholm och har anställda här. Mm. Bara det
är så sjukt att du var själv så länge.
Ja.
Det är ovanligt.
Ja, samtidigt så har jag ju haft väldigt bra samarbetspartners.
Såklart. Och de gör ju mycket av jobbet och produktionen.
Ja, men, exakt.
Det är inte
exakt.
Så att det är inte bara du som har jobbat med produkterna.
Nej, precis. Jag har haft väldigt bra. Men såklart alla stora beslut, alla förhandlingar och alla vägval är ju såklart mina. Men, och det är de väl fortfarande. Men det som är att det är ganska roligt. Det är en uppsida att vara del av ett större sammanhang. Men det är också mer admins kanske som jag inte behövt göra innan. Som man behöver göra. Men det är liksom... det är såklart värt det för att vara del av det här större. Men återigen, alltså för mig var det väldigt viktigt för jag kände inte att jag är klar med Welly Bites när jag sålde. Så att därför var det viktigt för mig att fortsätta kunna jobba för min vision och få bolaget att växa så som jag vill och så som jag tänker och på mitt sätt. Och det kan jag göra, det gör jag ju nu. Så att jag driver det som ett självständigt dotterbolag och är fortsatt vd och liksom beslutsfattare för bolaget. Så att det känns inte så annorlunda. Faktiskt, utan det är mer så här en struktur, en modell där entreprenörerna driver bolaget precis som innan, men vid behov så kan man alltid fråga någon, har du någon kontakt här, vet du hur ska jag tänka här eller så.
Fast det blir väl ändå andra krav, jag menar Humble Group köper ju bara ett bolag som de vill ska växa snabbt, så det blir väl ganska högt, alltså du kanske har de kraven på dig själv, men de måste väl ändå ha krav på att vi ska växa så mycket.
Ja,
antar jag.
Ja,
konstigt annars.
Ja, sen så har ju mitt bolag varit vinstdrivande sen start. Så för mig är det mest egentligen bara att fortsätta som jag har gjort. Men såklart att jag kan gasa mer nu för att jag har möjlighet att få lite mer hjälp där jag behöver. Eller, sen så har jag också anställt nu och det hade jag gjort visserligen oavsett. Men bara det gör ju en stor lättnad. Men det är också en utmaning. Alltså det var ju läskigt för mig att anställa till en början. För som du sa, jag har varit själv så länge. Och så van att köra mitt race och att inte behöva förklara varför jag gör som jag gör, utan bara göra det. Och nu behöver man ju på något sätt så här, skriva ner så mycket rutiner och förklara och bakgrund och erfarenheter och så.
Hur har du behövt förändra dig själv sedan 2018?
Ja, gud. Alltså det här har ju varit mitt livs bästa och hårdaste skola, tror jag. Mm. Både business-wise men också såklart personlighets-wise, om man säger. Alltså jag har ändrat jättemycket och blivit mycket mer van vid att hantera kriser och att det liksom, att det brinner lite överallt hela tiden. Det är min vardag nu. Mm. Får inte lika mycket panik. Även om jag såklart vill släcka dem så fort som möjligt. Men man blir liksom tuffare, lite hårdare. Man har också varit i mycket tuffa sammanhang. Hårda sammanhang. Det är ju en ganska tuff miljö. Ibland om jag pratar med vänner eller med någon utomstående om liksom vilka problem jag dealar med, så är det många som blir så här, gud vilken tuff och hård värld. Och det är det. Mm. Man måste bara vara så jäkla säker på sig själv och sin idé att man inte låter det ta på en.
Men jag upplever att du jobbar väldigt hårt. Nu vet jag inte om du jobbar till midnatt längre som du gjorde i början. Men det kräver ju ändå mycket av en person. Har du några, för jag gillar såna här hacks och vardags liksom, tankar om hur man både bygger upp sig själv, både sin privata förmåga och sin professionella förmåga. Har du några saker du gör som är viktiga för dig för att liksom orka med och för att prestera max?
Mm. Jättebra fråga. Ja, alltså träningen är ju ett jättebra hack. Mm.
Vad gör du exakt?
Jag dansade då väldigt mycket, alltså under uppstarten. Det var min enda, när jag inte jobbade så dansade jag eller sov. Och det gav mig väldigt mycket, både liksom musiken och träffa andra människor och inte prata jobb. Mm. Liksom. Det var också skönt att få en paus kring det. Och såklart rörelsen. Nu har jag en morgonrutin som jag tycker är väldigt, väldigt skön och har haft ett tag. Och det är ju att jag yogar varje morgon och lägger även in lite tuffare liksom, varianter, bara för att få in lite puls på morgonen och lite klarhet och sådär, för det är så mycket som rör sig i huvudet, det är det ju på alla, men då är det väldigt skönt att kunna samla tankarna lite innan man går in i elden liksom.
Har du något du gör för att vara produktiv när du väl jobbar, eller kör du bara på?
Ja, alltså jag har ett väldigt bra fokus, har jag kommit fram till, att det är en väldigt stor fördel.
Vad innebär det, att du gör en sak i taget, att du har en vettig to-do-lista, eller vad är fokus för dig?
Alltså jag gör ganska mycket samtidigt, men jag fokuserar på en sak i taget, men jag har ju alltid en liksom, to-do-list bredvid mig som är ganska lång och som jag fyller på hela tiden och stryker, och det är den skönaste känslan när man kan stryka på sin.
Och du har den på papper då?
Ja, jag har på papper, jag kör old school. Nej, men så det är veta vad jag ska göra för dagen och sen göra det. Men det kan jag ändå säga lite mer utmaning när man har anställda. För att då behöver man ju vara nåbar på ett annat sätt än vad jag behövt vara innan. Men man lär sig hela tiden. Men sen så ett annat hack är att jag står upp när jag jobbar. För sitter jag ner blir jag för trött efter en stund. Och då blir jag ofokuserad, så att även så här sena kvällar när jag jobbar och jag är ju trött, så tvingar jag mig själv att stå upp, för att då får jag liksom mer, känns som att jag får mer blodflödet i hjärnan.
Men alltså när du jobbar de här långa dagarna, är du verkligen effektiv? För jag vet själv, jag går ofta upp tidigt, börjar jobba, jag är väldigt effektiv fram till lunch, eftermiddagen blir jag lite halveffektiv, kvällarna får jag ingenting gjort. Men hur sjutton får du saker gjorda under så lång tid? Alltså över tid?
Ja, alltså grejen är så här, förr så hade jag väldigt långa dagar och då, ja men som sagt, jag tvingade mig själv att stå upp, jag drack kaffe, inte jättemycket i och för sig, men jag åt Welly Bites, jag tror att det bara är så här, när du vet att du måste göra saker så bara får du det gjort, även om du är trött och du har jobbat i 12 timmar liksom, så bara ser du till att få det hända. Men nu har jag ju mer balans i mitt liv, vilket jag är jätteglad över. Så att nu är det inte superlånga dagar, jag kanske jobbar till 7-ish i snitt liksom. Och sen så har jag ändå en stund efteråt där jag inte behöver tänka på jobbet. Och det är ju en ny sak för mig. Det är väldigt skönt, men det är också, jag tror att det var behövligt för att jag har jobbat så otroligt hårt och jag hade nog inte orkat köra så hårt.
Men har du någon gång varit på väg in i någon vägg?
Absolut.
Hur märkte du det?
Jo, men det var ju att jag hade väldigt mycket ångest hela tiden och en extrem stresskänsla. Hjärtat slog hårt väldigt mycket hela tiden. Mm. Alltså snabbt och hårt. Nej men alltså att man bara känner sig väldigt, väldigt trött, svårt att gå upp i sängen. Men även då så kände jag liksom att jag måste, alltså det finns ju ingen annan än jag som kommer få det här bolaget att gå fram. Och jag hade ju så stora kunder från start i princip, mm. så att jag kände inte att jag kunde bara släppa det här, utan jag måste ju leverera till dem och jag måste visa att jag är ett varumärke som är värt att stanna, så att inte jag blir ett varumärke som kommer in, får chansen och sen, nej du, liksom, du höll inte måttet, nu tar vi en annan. Så att jag hade hela tiden en väldigt hög press på mig själv. Vilket är bra för att det har fört mig hit, men kanske inte lika bra för min liksom, inre hälsa.
Men ändå, det kräver ganska mycket att ta sig upp när man absolut inte orkar eller vill. Alltså, och vad gjorde du för att ta dig ur den perioden?
Nej, men alltså jag ska inte ge råd här för att jag...
Jag är bara nyfiken på vad du gjorde.
Ja, alltså, nej men jag tvingade mig upp. Jag hade en period där jag kräktes varje morgon till exempel. Inte så trevligt, inte så många som vet det. Jag mådde inte illa utan det bara, liksom, det bara kom. Mm. Varje morgon samma tid, jättesjukt. För det var ganska hög press, men bara ta sig igenom det. Alltså god mat är typ vad jag tröstat mig med i de stunderna. Men sen såklart, alltså, efter att jag signade med handball och hela den här dramatiska tiden var klar. Mm. Och jag hade liksom, för det är också mycket det blir lite konflikter, folk blir sura, irriterade. Och
vad sa du takarna?
Nej, men vissa tog det inte alls bra, vissa tog det bra.
Du måste ha varit med om det innan, såklart.
Ja, fast det är ändå jobbigt. Man känner att man inte vill göra någon besviken. Jag har ju haft good intentions, det har inte varit min mening. Men det blir ju så, man måste ju ta det beslutet som är bäst för bolaget. Men jag hade mycket skuldkänslor, både i den och i mycket annat också, när man känner att det inte funkar med någon partner. Jag får mycket skuldkänslor för jag vill ändå att folk ska vara glada. Och det är väl inte jättebra att gå runt och känna så. För det tar ju mycket på det mentala. Nej, men efter att jag hade signat med Humble Group så jag var så trött. Alltså jag sov i 3 dagar. Det har aldrig hänt. Jag har inte varit en så här stor sömnmänniska. Men jag tror att det var det. Jag var ju nästan utbränd liksom och behövde mycket sömn. Så jag sov 3 dagar. Vaknade bara en liten stund och sen somnade om. Och efter det så kände jag att jag måste liksom byta miljö. Nu har jag gjort mitt livs kanske största affär. Jag liksom kan äntligen andas ut och släppa alla förhandlingar och alla beslut. Och liksom sådär. Så jag åkte iväg på en yogaresa, en yoga-retreat i Spanien. Och det var typ det bästa jag gjort. För då kunde jag åka dit och liksom, behöva inte prata jobb med någon. Och bara liksom landa i mig själv och känna att jag får lite sol och lite, du vet, egen kvalitetstid. Och det var otroligt skönt. Och sen så var jag där 2 veckor. Sen när jag kom hem så sändes Draknästet efter 2 dagar. Och så blev hela den uppsvingen som var otroligt. Alltså jag blev så förvånad över att det blev sån jäkla bra feedback på det. Det är så många, flera hundra som har hört av sig liksom på mail och sms och telefon och Facebook och Messenger och allt. Men det gav ju mig så här, wow, okej. För att jag tror att när man är väldigt, väldigt trött så ser man inte riktigt kanske vad man gör och vad man åstadkommer. Utan man försöker bara överleva dagen. Mm. Så det var på något sätt väldigt fint för mig att liksom ha fått den pausen i Spanien. Och sen komma hem och få så mycket kärlek. Det gav mig en jättestark motivation att så här, men jag är ändå bra. Alltså man behöver inte vara så hård på sig själv.
Men hur mår du nu, om du ska vara 100% ärlig? Alla som kommer hit säger, ja men jag var bra. Men det gör ju inte alla, det vet jag ju.
Nej, exakt. Och jag försöker alltid vara så ärlig som möjligt. För att jag tror att det är bra att visa att entreprenörsresan är inte så enkel. Det är inte bara glamour och miljoner och roliga events. Och liksom, det är verkligen inte så. Utan det är otroligt mycket tuffa stunder man måste ta sig igenom. Och känslor av att man tror att man ska dö. Liksom. Det är så många gånger man har känt den känslan. Det är så starkt. Så att nu mår jag ju faktiskt väldigt bra. Jag känner att jag har mycket mer balans i mitt liv än vad jag haft under de senaste åren i alla fall med Wally Bites. För att nu känner jag äntligen att jag inte liksom har kniven mot strupen hela tiden. Alltså att det är, om jag inte gör det här så kommer liksom kanske allting gå i konkurs eller jag kommer tappa en stor kund och vad ska jag då? Jag har liksom, du vet, alla de här tankarna. Så det är väldigt, väldigt skönt. Men sen är det såklart en utmaning att känna att tiden inte räcker till. För jag är så van vid att jobba själv och kunna liksom planera min tid. Och nu behöver jag replikera mig på olika sätt och jag behöver också bygga upp strukturer i bolaget som tar så mycket tid från mitt vanliga jobb. Så att jag kämpar ändå med att försöka hitta en bra jobbvardag där jag får mycket gjort och ändå bygger en stark organisation. För det är ju det enda sättet att lyckas långsiktigt. Man kan ju inte vara själv hela tiden. Utan så att jag lär mig. Men det är ju en kurva ju. Så jag är mitt i att lära mig nya saker nu om man säger.
Men apropå lärande då, ska vi avsluta med vad är din viktigaste lärdom som du kan dela med andra som vill bygga ett fantastiskt bolag?
Och det finns så mycket jag skulle kunna säga. Men
vad har varit absolut viktigast för dig?
Absolut viktigast.
Vilken insikt?
Ja, viktigaste insikten skulle jag säga är att liksom, det är bara du som vet vad som är bäst för ditt bolag. Mm. Oavsett om det är en jätteduktig expert eller någon som har jobbat i 30 år. De kommer aldrig ha samma koll och samma känsla för bolaget som du. Så ta råd, men fatta inte råd, beslut efter någon annans råd, utan det måste komma från dig. Och det är okej om det går emot vad alla andra säger. Och det är ju helt okej om folk tycker att du är knäpp. Gör det ändå om du känner 100% att det är rätt.
Mm.
Och det är jäkligt svårt, så att man får bara försöka. Alltså jag lyssnar väldigt mycket på poddar och inspirations liksom videos och så vidare, läser mycket sånt för att det ger mig pepp, för att det liksom, någonstans måste man få liksom bli påfylld av, också och det är också ett väldigt bra knep tycker jag, liksom sök dig till inspiration, för det ger dig energin att orka stå emot alla andra när du inte tycker som dem.
Magiskt. Härligt samtal. Stort tack Sara för att du ville vara med i podden.
Tack själv, det har varit jättetrevligt.
Kul. Och tack till dig som lyssnar. Du hittar våra poddar som alltid på drivastarkeget.se. Och där poddar finns, spana också in varandra poddar. Starta eget podden och Business X. Stort tack för idag. Hej då.